När du är i den där väldigt stressfulla situationen då du antingen mår väldigt dåligt eller det är väldigt svårt eller liknande, det är då du måste kunna skärpa dig och säga nu är jag i riskzonen för att falla i en dålig spiral.
Jaha Ludvig, förra veckan träffade vi Pontus Mäler, det var kul. Blev du orolig nu när jag började så här helt plötsligt?
Svar ja.
Ludvig sitter inte ens vid micken. Kom igen nu Ludvig, det är långfredag.
Det där är lite kul för jag är ju så jäkla dålig på högtider så att jag visste inte om att det var det så vi gick ut och allt var stängt.
Dessutom så är vi under tidspress så att vi har riktigt mycket ångest med oss i det här avsnittet. Min flickvän och hennes flickvän ligger och käkar godis i sovrummet.
När du säger att det är hennes flickvän, hur menar du då?
Då menar jag att det är hennes kompis som är av kvinnlig karaktär.
Det brukar man kalla för väninna tror jag.
Ja, men ja, jag brukar också kalla det för väninna. Nej, vi får skärpa oss. Har du haft ångest någon gång Ludvig? Det är en riktig ångest, inte så här som nu att du var lite orolig när du startade. Utan har du haft panikångest?
Jämfört med liksom. Jag tror när man läser och hör om det där så jag vet inte om jag har varit med om något sånt illa. Däremot vad jag upplevt sist för typ 2 veckor sedan då väldigt mycket oförutsägbara saker hände som var lite jobbiga. Då på samma gång också. Det var att mitt hjärta började slå väldigt snabbt. Jag hade lite problem att andas djupt och det var lite svårt att sova och jag kände att nu är det svårt liksom. Det var inte som att jag fick någon kanske direkt panik, men jag var stressad, absolut. Jag var väldigt stressad.
Jag tror att det där är panikångest, men jag vet inte riktigt. Jag håller på, jag är i en process här det senaste året sedan jag först hörde talas om ångest, då jag försöker förstå och känna igen saker och ting. Det där låter lite grann som panikångest beskrivs, för jag tror inte panik är i sig en bärande del av det hela.
Ja, alltså det kan vara så att om det är det, då problemet för mig i så fall, det var att jag, alltså, trots att jag försökte slappna av så kunde jag inte slappna av.
Nej, jag tycker också att det där låter som någonting som jag känner igen, att om man har koncentrerat sig eller jobbat hårt med liksom för länge, för mycket med någonting, så förr eller senare så kan kroppen säga ifrån att liksom, vi måste bort ifrån det här på något sätt.
Mm. Och för mig, det komiska för mig var att jag hade jobbat väldigt hårt innan, under en ganska lång period. Och sen, det här var i Bangkok, så åkte jag dit och så var syftet att jag skulle slappna av. Men allt jag gjorde där var att jobba ändå, så här, mer än 10 timmar per dag. Och det var kul och det var därför jag gjorde det också.
Innan vi går vidare så vill jag sammanfatta 6 av de huvudsakliga faktorerna som påverkar hur väl du hanterar stress. Och de är 1. Din andning. Så den första åtgärden är alltid att se till att du andas djupt ner i magen. 2. Din sömn. Får du genomsnitt 8 timmars sömn per natt? 3. Ditt behov av att ta korta förfriskande pauser eller promenader där du rör på dig tillräckligt under dagen. Eller kanske powernaps på 10-15 minuter. 4. Överanvändning av stimulanter. Om du är väldigt stressad eller upplever ångest, då ska du inte dricka Red Bull, kaffe, cigaretter eller snus. Istället så borde du ta en fullständig paus på minst 3 dagar för att låta dina adrenalinreceptorer återhämta sig. 5. Hur vältränad din kropp och hjärna är rent allmänt. Och 6. Maten som du äter på regelbunden basis. Så för att upprepa, de 6 faktorerna som påverkar hur väl du handskas med stress är alltså andning, sömn, återställande pauser och rörelser, paus från stimulanter, din kropp och hjärnas helhetshälsa och maten du äter. Och sen är ytterligare här ett tips för att diagnostisera dina stressnivåer. Och det är att köpa en blodtrycksmätare. Både jag och Micke har en liknande från märket Omron. Min kostar typ 1000 kronor. Jag tror Mickes kostar ungefär liknande. Sen så tar du ditt blodtryck en gång i veckan eller mer på varsin arm. Och gärna vid olika tidpunkter för att se om det är olika. Och om du konsekvent tar över 120 i systoliskt tryck, vilket är den övre siffran. Och över 80 i diastoliskt tryck, som är den nedre siffran. Eller att du har en puls som är på över 100 hjärtslag i minuten. Om du konsekvent har alla dessa eller bara en av dem, då bör du se över din livssituation och hitta sätt att slappna av och återställa din hälsa. I resten av avsnittet kommer vi prata om de 2 olika typerna av stress. Den ena som är bra och adaptiv och den andra som är dålig och skadlig. Mickes koncept om hörnstensvanor, alltså cornerstone habits, och 8 stycken olika hälsoparametrar att testa efter för att se om du är i riskzonen för kronisk stress.
Om jag har förstått det här rätt, så när man pratar om ångest eller depression till exempel, då är orsaken mycket att man har ett lite skevt tidsperspektiv. Det här plockade jag upp från Vetenskapsradion för bara någon vecka eller några veckor sedan. Det är när man har ett otillbörligt fokus och ältande av dåtiden eller en onödig extrapolering av dåliga erfarenheter in i framtiden och liksom en djup och också just ogrundad oro över framtiden. Det är det som är ångest.
Jo, men grejen är att när du väl är, alltså din kropp är i ett stressat tillstånd och det fortsätter som en slags positiv feedbackloop som bara förstärker sig själv. Och ditt hjärta slår snabbt och det är svårt att kanske slappna av eller njuta av njuet så att säga. Och så tänker man projicerar sig hela tiden i framtiden på ett negativt sätt. Och man ser inte alla utfallen som kan hända, utan man är fokuserad på bara det negativa. För att man är fast i ett negativt kroppsligt tillstånd. Och kroppen styr ofta hjärnan.
Anledningen till att jag låter lite så här, jag vet inte om jag låter raljerande, men jag har ju lite svårt att ta till mig det här. För att jag har ingen ångest. Jag känner inte till det här. Men jag har ett tillfälle som är det närmaste jag har kommit. Och det var på en tenta i gymnasiet. Jag var van vid att jag skulle ha alla rätt på allting som hade med kemi, fysik och matematik att göra till exempel. Så sitter jag på ett matteprov, har tagit med mig en stor påse eller en stor burk finsk lakrits, riktigt hårda små svarta pastiller. Jag vet, men jag hamnade i ett läge där jag kände att jag måste äta en. Och de var rätt sega och hårda. Och så tugga. Och så när det gick förbi någon klasskamrat så måste jag se lite så här nonchalant ut, som att, alltså att jag käkade godis och var så himla nice och cool. Och samtidigt så hade jag faktiskt fastnat på en uppgift. Och jag hamnade i en loop där jag var tvungen att ta en godis, se cool ut, tittade lite grann på uppgiften, insåg, fan jag har fastnat, och nej, där kommer en kompis, nu måste jag se cool ut, måste ta en godis till, och den där burken, den tog ju aldrig slut. Och så kände jag att jag måste äta upp hela innan jag kan ta itu med uppgiften på riktigt, för annars kommer jag aldrig kunna koncentrera mig.
Men alltså, var det en strategisk grej att ta ner det där för att du skulle se cool ut från början, eller?
Nej, från början så var det bara det att man får äta godis, och jag tyckte att det lät liksom så skönt att man liksom kan vara i skolan och skriva en tenta och man får ha godis med sig. Ganska märklig upplevelse, men jag tror att det där kan nog ändå ha klassats som någon slags ångest.
Ja, men...
Ja, jag fick alla rätt.
Ja, men det var inte det jag ville fråga. när du hade finans...
Så sluta ångesten.
När du hade hedgefonden, var det inte lite ångest då? Alltså, nej, snabba beslut som ska tas, att du kanske inte kan sova. Jag tyckte jag läste någonting sånt här i din e-bok också.
Alltså, i min e-bok så står det mycket om den här långsiktiga, negativa, alltså, malande känslan av att kanske inte riktigt räcka till eller inte ha kontroll över situationen. Men i de korta ögonblicken, eller på dagsbasis, så det handlar mycket mer om att vara tristess och kanske liksom en viss dålig kontroll eller känsla av att inte ha tillräckligt med information eller inte själv räcka till. Men det ser jag som att det var inte ogrundad oro, utan det här var i högsta grad grundad oro, välgrundad oro. Men när det gällde att ta de här förvaltningsbesluten, jag upplevde aldrig att de var ångestladdade i sig, utan det hade med kall och hård logik att göra. Det är någonting som kommer väldigt naturligt för mig.
Ja, men jag tänker så här. Ångest, det är en term, och det är en term som slängs runt med ganska mycket, och jag har alltid haft väldigt lite respekt för olika fasta termer och sådär, så jag vet inte riktigt hur det ska definieras. Jag vet att det finns så att det finns läkare som konstaterar att du har ångest, liksom. Det kan vara genetiskt, och vissa personer som faktiskt lider av väldigt stark ångest och även depression är ju desto vanligare, för det är ju också bevisat, där kan du ha en kemisk obalans, och så kan du säkert vara med ångest också. Men jag kan säga att när jag var som absolut mest orolig, och det verkligen höll i sig, det var alldeles i slutet av universitetet och efter universitetet, när jag inte tog ett jobb på IKEA och jag försökte göra någonting på egen hand liksom. Och då var det en lång period av oro innan någonting gick bra.
Jag tror det är just därför som jag gräver i det här begreppet också. Ett, jag förstår det inte. Två, jag har inte varit med om det. Tre, jag gillar inte heller när man sätter etiketter på saker och ting som i grunden är vaga, obestämbara spektrum.
Nej, alltså jag vill inte begränsa mig så. Även typ som jag berättade här för några veckor sedan där i Thailand. Även när jag har det problemet, då inser jag så här, okej, det här är ett problem, jag har svårt att slappna av och det här är ett problem med min kropp just nu, jag är stressad, jag måste slappna av och så vidare. jag kan ändå liksom ta det tillbaka på ett sätt och tänka logiskt på det. Sen betyder inte det att jag absolut snabbt kan reversera situationen och bli avslappnad direkt. Men jag inser att jag måste bli avslappnad, för det här är ett problem.
Det finns ett angränsande ämne som vi har pratat om förut och som du också skriver om i din bok Breaking Out of Homeostasis. Och det är att det är faran med att sätta etiketter på saker. För när du sätter en etikett på någonting, då blir du begränsad till den etiketten. Det blir nästan självuppfyllande.
Ja, och inte bara det, utan det är också psykologiska faktorer. I vissa fall så är det liksom, det är ett problem, du måste göra någonting. Men om man tar exemplet med Pontus Mäler som vi snackade om i förra avsnittet, att, ja, vad var det han sa? Han sa att han hade helt enkelt lite nästan bränt ut sig för han jobbade så hårt och hela tiden var on hela tiden liksom. Och var tvungen att interagera hela tiden. Och till exempel om du gör någonting som är lite annorlunda och du får mycket dålig feedback på det, eller om det är någonting som är väldigt riskfyllt, typ så här entreprenöriellt och liknande, då måste man gå igenom sådana perioder. Och då måste du kunna hantera stress.
Ja, det var ett ganska långt intro egentligen till att vi ska idag prata om hur man kan vända lätt ångest och oro till framgång, till någonting produktivt.
Alltså, till att börja med så tror jag att visst, alla är olika hur man, som man säger på engelska, vad man har för coping mechanisms för att ta tag i en stress. Och jag är själv en listskapare. När jag är osäker över någonting, då läser jag på och sen skapar jag en lista. Det är mitt sätt att angripa problemet.
Jag tror att det är ett ganska bra generellt tips.
Nej, men jag har ju haft väldigt dåliga coping mechanisms innan. Och då har jag varit tvungen att lära mig om det och inse att jag har gjort fel. Och det är inte ett produktivt sätt att behandla situationen på. Typ, låt oss säga att du är väldigt stressad och olycklig. Då kanske du inte ska äta godis eller dricka dig full eller jag vet inte, typ se på tv hela dagarna. Liksom. Så saker som typiska, saker som är instinktiva. Så att det bara så här, nu mår jag dåligt, nu måste jag dra till mig någonting för att trösta mig.
Ja, men det där låter smart. Att i alla fall undvika saker och ting som är beroendelopar.
Precis, när du är i den där väldigt stressfulla situationen, då är du antingen mår väldigt dåligt eller det är väldigt svårt eller liknande. Det är då du måste kunna skärpa dig och säga, nu är jag i riskzonen för att falla i en dålig spiral.
För jag tänkte nämligen precis säga att om jag har det minsta som är negativt, det jag vill då, det är sova och träna.
Och det är ju optimalt verkligen. Det är precis så man ska tänka. Men problemet är att vi inte, alltså du måste programmera in den varan ofta. För oftast så är det lättast att ta den enkla vägen ut. Vi är genetiskt byggda så bara som människor. Och det tar ofta en viss träningsperiod innan man kan få rätta reflexer så att säga.
Ett litet mantra som man kan ha med sig, det är att helt enkelt ta hand om sig själv innan man måste det.
Och hur tänker du då?
Ja, men med det menar jag att man ser till att äta bra, träna bra, sova bra, hålla en hög mental nivå genom att stimulera hjärnan med läsande och meditation. De här enkla vanorna som man kan ha som slags hörnstenar i tillvaron. När man har de här nyckelvanorna som ramar in tillvaron, man skapar en hälsosam kropp och den hälsosamma kroppen skapar en hälsosam hjärna.
Du snackar liksom om det här med Keystone Habits, va?
Ja, precis.
Du skrev ju en jättebra artikel för det var länge sedan nu, men jag läste den och jag tyckte den var jättebra.
Ja, och den bygger väldigt, väldigt enkelt på hundpromenader och träning. Hundpromenader 3 gånger om dagen och träning varannan dag. Och de här gör att allting annat jag gör blir nyttigare och bättre och som faller på plats på ett sätt som är nyttigt helt enkelt.
Jo, men det är lite som, jag tror inte vi snackar om det, men jag kommer att tänka på det nu. Och det är som i det här avsnittet kanske var 76 som kollaboratörer, nätverkande. Och så snackar du om att du har på en resa i Malta med Börspodden. Och det är liksom ett exempel på att ditt liv är, det är som ett system liksom. Det är ett synergistiskt system.
Jag gör vissa saker och de sätter mig i situationer som ger mig ett intressant nätverk, som håller mig hälsosam och som dessutom ger upphov till intressanta investeringssituationer. Jag blir faktiskt själv överraskad nästan varenda vecka över vad det är som faller i mitt knä. Men det gör ofta det, inte minst för att jag har de här hundpromenaderna och träningen som hela tiden håller ihop mig, håller mig samlad, håller mig frisk och håller mitt bästa jag på plats.
Precis, och då är grundfrågan så här, vad är underliggande systemet som tillåter den här turen att fortsätta?
Och jag tror att det är att jag håller mig hälsosam.
Jag tänkte att vi kan gå in på lite olika sätt för att minska oro, ångest och stress med olika beprövade praktiska metoder.
Mm, du har ju en liten idé också om bland annat vad det är som kan skapa en typ av stress.
Ja, alltså det här är allostasis. Allostasis heter det på engelska. Och jag har själv definierat tre termer. Homeostasis, allostasis och breaking out of homeostasis. De två första är riktiga biologiska termer. Den sista jag kommer på, breaking out of homeostasis. Och allostasis, det är då där du går mellan att vara i homeostasen, alltså det som din kropp är invand vid och vad som är bekvämt, till att sen gå in i en stressfylld situation eller hantera en ny utmaning eller lära sig någonting nytt. Och då är allostasis processen mellan att du är totalt oförberedd eller avslappnad till att du gör någonting på hög nivå liksom. Så anpassningsperioden där.
Och det här är ju någonting som du säger att man ska eftersträva. Alltså man ska ju bryta homeostasen och då hamnar man i allostasen.
Mm, så du vill ju egentligen spendera ditt liv så mycket som möjligt i allostasen. Där du hela tiden anpassar dig efter grejer.
Så återigen, bara för att det ska bli riktigt klart och tydligt. Homeostas, det är en typ av grundtillstånd som man har. Det är dit som kroppen, hela organismen hela tiden strävar efter att återgå till. Det är summan av dina vanor och dina rutiner.
Mm, och även dina liksom emotionella beroenden. Allt möjligt som din kropp hela tiden strävar att återställa som ett slags steady state.
Då måste man bryta sig ut genom en platå, genom att anstränga sig, genom viljestyrka. Och det här måste man göra under ett visst antal gånger eller en viss tid för att hitta en ny nivå som blir den nya homeostasnivån. Och vägen dit är allostas.
Mm. Så fort du gör någonting som utmanar dig, det som du är van vid, då går du in i en slags anpassningsperiod som är allostasen. Och där kan du bara stanna en viss period. Sen så blir det för mycket. Din kropp får slut på positiva hormoner, du får slut på energi. Du kanske redan har för mycket annat som pågår i ditt liv som är stressigt. Så här, ju mindre i nuet du är och ju mer du lever liksom i ditt huvud, desto mer stressad är du antagligen. Och då tär det hela tiden på den kapaciteten du har för att anpassa det här i nuet.
Mm, så man skulle nästan vilja ha en allostasmätare som säger hur mycket har man varit utanför sin homeostas? Hur ansträngd är man?
Ja, jag tänker mig det här liksom, som jag tänker mig i framtiden. När vi har lite bättre biofeedback-grejer, då skulle jag vilja ha ett företag där man kan ha typ en sån här mätare där du kan se det här. Och du kan också mäta hur mycket du är i homeostasen jämfört med hur mycket du bryter ur den.
Den skulle kunna mäta vanor och utbrott från vanor, och så skulle den också kunna ha koll på vissa hormoner.
Ja, det här är ju minst 20 år framåt, men tänk dig, det är en uppfinning.
Tänker på inom styrketräning så finns det begrepp som till exempel overreaching och överträning. Och det här är som overreaching, det är snudd på allostas. Det är när man tränar så hårt att man inte riktigt hinner återhämta sig, men inte så hårt att man har brutit ner och förstört någonting. Men när man har legat i en overreaching-fas för länge, då förr eller senare så kan man gå in i en överträningsfas. Och då har man åsamkat kroppen så mycket stress och skada över en lång period att den liksom mer eller mindre kollapsar. Det går inte att återhämta sig från det här på ett normalt sätt. Då är man, det är samma begrepp som utbränd egentligen.
Ja, precis. Då har du varit så här, först när du kör styrketräning, då är det allostasis, att du anpassar dig träningen. Men sen när du gör det hela tiden, då ligger du i den här zonen att ja, du anpassar dig mycket. Och när du gör det för mycket, då når du någonting som heter allostatic load, vilket är, ja, det är brytpunkten helt enkelt, där du slutar vara positivt anpassande och din kropp inte längre kan ta på sig mer stress. Och det är där, när du når den punkten, det är då du måste förstå det och säga nu ska jag ta en paus, eller nu ska jag göra någonting medvetet för att slappna av. Och ha liksom en rutin, en avslappningsrutin typ, så kommer du tillbaka till homeostasen och kan köra hårt igen.
Precis, och det gäller ju då att se skillnad på när man har en hög allostatic load och när man faktiskt når overload eller överträning eller utbrändhet.
Mm. Det är det här som har att göra med självkännedom och metakognition, hur väl man känner sin kropp, hur bra man kan tolka de kemiska signalerna som kroppen ger liksom. Och där kommer den intressanta frågan att så här, är det här nu en homeostatisk reaktion? Bara att min kropp vill inte gå ur sin comfort zone, så att jag bara liksom är lite obekväm. Men det är inte farligt på något sätt, utan det är bara min hjärna som försöker lura mig från en högre nivå. Eller är jag verkligen stressad och måste ta det lugnt nu? Och det har att göra med självkännedom.
Vi har ju redan sagt att det här bland annat beror på att man har lite skevt tidsperspektiv eller att man pressar sig för hårt. Så lösningen på de här problemen, det är dels att se till att ha ett rimligt tidsperspektiv, ett adekvat tidsperspektiv, där man ser att mina misslyckanden i det förgångna behöver inte betyda någonting för framtiden. Och att oroa sig för saker man ändå inte kan påverka i framtiden fyller inte heller någon funktion funktion.
Ja, om man ska ta ett riktigt praktiskt tips här. Låt oss säga att du har typ panikångest på riktigt hög nivå, så att du får typ så här jättehög puls, du får panik helt enkelt och det är riktigt allvarligt. Då finns det två stycken riktigt bra steg som jag läst att man kan ta här. Och det första är att du tvingar dig själv att dricka en stor flaska vatten. Bara klunka i dig typ 1,5 liter vatten direkt. Och sen efter det så tar du 20 djupa andetag, riktigt djupa andetag. När du gör det, då försätter du dig, alltså då reverserar du den här feedbackloopen, så att kroppen som innan är in i en stor liksom feedbackloop med att vara väldigt stressad, du tvingar ur det, och när kroppen måste då ta in allt det här vattnet, så är det som att du blir lurad att nu måste jag slappna av för att ta in vattnet. Och sen så tar du de här djupa andetagen, och det kan bryta dig ur feedbackloopen att ha panikångest.
Mm, det kanske funkar så. Oavsett vilket, så gäller att hitta olika sätt att bara bryta loopen. Bryta loopen.
Bryta loopen.
Ni vet hur det kan vara med små barn som gnäller. Om man plötsligt bara börjar peka på diverse prylar och säger, vad är det där för någonting? Det är en lampa. Vad är det där? Titta, en boll där. Man bara sätter fokus på någonting väldigt praktiskt och konkret i den fysiska världen som drar en till nuet och som drar en bort från den här negativa psykologiska feedbackloopen.
Mm. Och sen om man är, alltså nu snackade vi just om panikångest, då är det ju akut. Men i de flesta fallen så vad man vill göra är att man vill minska instansen av kronisk stress. Till att börja med, för att diagnostisera, så kan man kolla, det finns olika saker, faktorer man kan se här på. Till exempel, har du för lite omega 3 i förhållande till omega 6 i kroppen? Har du för lite vitamin B12? Har du för lite av avslappningsmaterialerna, zink, magnesium och krom? Har du högt kortisolvärde, alltså stresshormon? Har du kanske bristande kalcium och kolinvärden? Och då kan du göra tester för de här sakerna, jag ska upprepa det. Omega 6 och omega 3, du vill ha mycket omega 3, du vill ha ganska låg omega 6. Har du för låga vitamin B-nivåer? Har du för låga nivåer av zink, magnesium och krom? Har du för hög kortisol, stresshormon? Och har du brist på kolin eller kalcium? Där finns det tester du kan göra.
Nu är ju inte vi läkare, men den här kopplingen mellan en bra kroppsfunktion och en fungerande hjärna, den är i alla fall stark och etablerad. Och ju bredare funktion i kroppen ett visst ämne har, man kan se hur många gener den påverkar eller hur många organ den finns i, desto viktigare är den för den allmänna hälsan. Och i den allmänna hälsan så inkluderas också hjärnhälsan.
Ja, och så är grejen det här med att bli så att säga utbränd och hamna i det här allostatic load i en längre period. Det behöver inte nödvändigtvis vara farligt om du är annars hälsosam, för du återhämtar den ändå liksom. Utan det kan snarare vara ett tecken på att du jobbar hårt, men det är i alla fall lite validation på att du jobbar hårt nog för att bli väldigt stressad. Men om du har väldigt lågt i alla de här grejerna, då har du antagligen dålig hälsa, och när du blir då utbränd där, då kan det fortsätta fördröja sig, och det kan bli en långsiktig kronisk stress, så det kan vara farligt. Så att då måste man se över sin situation.
Mm. Så det allmänna tipset här ändå, till att börja med, det är att se över sina rutiner, inte minst vad gäller sin hälsa. Och förutom det så har jag några ställen man kan förkovra sig lite grann på också. Till exempel Instagram har, det kan kännas lite corny sådär, men det finns ett konto som heter Facts on Psychology. Där kommer det dagligen små snippets från psykologiska studier. Sen finns även appen Headspace. Det är bara meditation för nybörjare. Den är extremt enkel. Den börjar med 10 minuters andningsövningar. Väldigt, väldigt enkelt för vilken nybörjare som helst. Men som ändå, man kanske kan kalla det för, lurar dig att sätta dig 10 minuter och bara andas varje dag. Och sen har vi också Ångestpodden som jag har lyssnat på ett dussin avsnitt. Det är ganska kul ändå, tycker jag, att det finns en ångestpodd som har en väldigt stor lyssnarskara. Och där går de igenom en mängd olika fenomen och nyanser av det här med oro, ångest och depression.
Jag tänkte vi kan gå in på veckans tips. Och det är att göra en plan. För att ofta när man blir stressad eller orolig eller får ångest, då är det för att det är någonting som man i sitt undermedvetna förskjutet. Någonting som man kanske, det kanske har växt över lång sikt och sen har det blivit stort nu. Och så är det så här, jag måste ta tag i det här. Men ändå så på någon undermedveten nivå så skjuter man bort det bara. Så tipset är att ta 2 timmar för dig själv, helt tyst, utan någon slags teknologi eller någonting. Sätt dig med ett anteckningsblock och skriv, vad är det som oroar mig? Varför är jag stressad? Vad ska jag göra åt det här? Sen gör du en plan åt saken.
Och jag har ett tips om hur man kan förebygga stress och oro. Och det är dels att ha de här hörnstensvanorna, nyckelvanor. Men också ett sätt att regelbundet bryta vanorna och införa variation i vardagen. Jag tror till exempel att såna här saker som ålderskriser, 40-årskris, medelålderskris, de uppkommer för att man har suttit fast i sin homeostas, suttit fast i väldigt trötta vanor alldeles för länge, och sen plötsligt så vaknar man upp och inser, jag har inte gjort någonting med livet.
Jag vill verkligen upprepa det här med skillnaden mellan tillfällig stress och kronisk stress. För tillfällig stress, det kan bli lite mycket för alla, men det är oftast inte ett problem. Särskilt inte om man är hälsosam. Men om du är ohälsosam och du får kronisk stress, då är det farligt. Och då måste man ta tag i det först innan man gör annat.
Det var nog allt vi hade idag. Man kanske kan lyssna på lite tidigare avsnitt som är angränsat till det här.
Ja, du gjorde ju ett väldigt bra avsnitt om god sömn. Jag säger du för att jag blev ju bortklippt i det. Och det är nummer 36 om god sömn.
Mm, och sen hade vi ett allmänt om hälsa.
Ja, det var nummer 38 om långsiktiga tips för bättre fysisk hälsa och rörlighetstips. Okay. Så det är långsiktigt och preventivt.
Jag tycker i princip allting vi säger i de två avsnitten, 36 och 38, de fungerar för att både förebygga och bota stress och oro. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Och för att få en sammanfattning över alla tipsen vi tagit upp och även länkar till det vi sagt, vi kommer även skicka med lite mer länkar, typ på två böcker som vi inte riktigt hann med nu, Play It Away och min bok då. Och sen även artiklarna där med projekt som vi tog upp för några veckor sedan. Så för att gå in på, för att få lyssnarbrevet som kommer ut varje tisdag, så kan du gå med på www.25minuter.se.
Ja, och det här produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.
Tack för att du har lyssnat.